På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En ny vecka, samma podd, Dansmusikpodden.
I dina öron.
I dina öron där ute.
I dina öron.
Jag heter Mats, du heter Össe.
Mm.
Mår du bra?
Jag mår fint, tack.
Det här är vår jungfrutur med ett nytt ljudkort.
Ja.
Det känns bra, tycker jag.
Det känns jävligt bra. Jag gillar den redan.
Exakt.
Och den, så här, den rör på sig när man pratar också. Den har en liten sån här equalizer.
Ja.
Tjofräs.
Exakt.
Skit. Jag gillar teknologi.
Exakt. Jag kan komma och irritera mig på det där sen.
Men då får du titta bort.
Får jag titta bort. Ja, bra. Ja, det ljudkortet har vi kunnat köpa tack vare er som är patrons, som supportar oss.
Precis. Stort tack till er.
Ja, och gör det ni andra också. För annars, ja, men det är ni som får det här att funka.
Ja, exakt. Och det finns ju massa roliga extra grejer på Patreon, så join the movement.
En helt extra podd liksom, systerpodd.
Ja, Dansmusikpodden X.
Mm, briljant. Patreon.com/dansmusikpodden.
Mm.
Klart.
Klart.
Välkommen Olof Dreyer.
Tack, tack.
Tack för visat tålamod.
Tack.
Allt väl med dig?
Det är bra.
Härligt. Vi, ja men exakt, vi satt just och pratade om huruvida ni två, Össe och Olof, har setts.
Mm.
Och det var, hade ni tydligen då, back in the day.
Mm, det var väl mer än 15 år sedan, konstaterade
vi. Mm. Just det.
Eller spelat på samma fest.
Mm. Mm. Då är det dags att ses igen.
Visst.
Mm.
Olof, det känns som att du är inne i lite av en så här ny start. Mm. Kan man säga det?
Mm, absolut.
Vad, ja men precis, vi kan väl kanske, det är liksom solosläpp som är grunden i det.
Mm. Mm.
Var av den första singeln släpptes i somras, va?
Mm, jag tror det.
Just det. Rosa Ryggåsa.
Mm.
En blomma hörde jag någonstans att det är.
Ja, det är en rosenbuske som jag hade i trädgården när jag växte upp. Som jag lekte mycket med. Som har fina rosa stora blommor. Och även är väldigt taggig. Så den är liksom vacker och taggig och lite farlig. Och sen har den nyporn på sig som man kan leka med. Mm. Som är roliga att kasta på folk när man är liten.
Just det. Ja, men det känner jag till.
Läcker barndomsminnena till liv.
Mm. Ja, exakt. Finns det liksom någon djupare betydelse av den då, det du beskrev just, betydelsen av det kopplat till musiken? Eller är det bara ett fint namn?
Det är väl att det är någonting jag har en relation till som jag växte upp med. Och att jag gillar tanken bara att den är vacker men samtidigt lite taggig.
Just det. Du Össe, har jag för mig, brukar inte ha så mycket betydelse. Du skriver upp coola, lämpliga namn. Eller coola,
ja, alltså ha, väldigt många av mina låttitlar kommer ofta från så här, citat jag har hört i någon, och sett på tv. Mm. Någon film eller serie, något ord eller någon säger någon mening eller någonting. Så brukar jag säga, åh, det där är en bra titel.
Mm, just det.
Så har jag en sån här, en antecknings, alltså på min iPhone. Mm. Där jag bara skriver ner, så har jag bara en radda med. Ja, men det här kan passa.
Ja, här, visst. Typ.
Det låter som ett Dansmusikpodden X-avsnitt där det så öppnar sitt dokument.
Ja.
Ja.
Det kanske känns för privat.
Kanske lite privat.
Exakt. Och nu i inspelande stund så har du precis släppt två nya låtar.
Mm.
Camelia och Cassia.
Mm.
Även det kopplat i sig då till växtvärlden.
Mm, mm, mm.
Och de här släpps alla på, heter det Hessel Audio?
Mm, mm.
Man vill så gärna säga Hässle.
Mm. Ja, det sa jag innan jag visste att det hette Hessel.
Det sa jag igår. Och sen lyssnade jag på någonting nu idag. Så nu, idag säger jag Hessel.
Ja, precis. Men vi kan säga Hessle.
Hessle.
Det låter roligare.
Exakt. Mm. Hur, för det, nu ska vi se. De är ju tre där, va?
Mm.
Jag glömde bort alla, precis. Ben UFO.
Ja.
Pearson Sound.
Titta inte på mig.
Ja. Nej. Och en till.
Och Pang, så det vet jag ju heller inte hur man säger. Men Pangaea
kanske.
Ja, ja, det är ju ett A där, men jag tror också att det var Pangaea, men det kanske man säger väl Pangaea.
Okej, så
jag.
Det är inte som Pangaea betyder jorden eller vad?
Ja, jo, det gör det ju, precis.
Men det är inte det då.
Men ja, jag vet, jag är lite, jag vet inte allt.
Nej, vi kan skita i det.
Ja, det kan vi verkligen göra. Hur hamnade du där på den labeln?
Jag är väldigt tacksam. Jag har ett väldigt bra management i London som har massa bra idéer om hur man släpper musik. Så att det brukar inte vara jag som kommer med några vettiga idéer riktigt. Utan jag brukar väl tänka, men det här släpper vi väl på mitt och min syster Karins egna bolag Rabbi då, som vi har släppt det mesta på. Och det var väl min plan också nu, men mitt management hade väl den idén som jag först tyckte var lite, eller det tog mig ett tag att vänja mig vid det, men liksom att kanske för att ta ett steg ifrån The Knife liksom, och liksom kanske betona att det här är mer en klubbgrej liksom, och kanske se om man kan samarbeta med lite olika danslablar liksom, så. Och jag är, nu tycker jag det är en briljant idé, så det är väldigt kul att göra ett nytt samarbete, och vi kommer göra lite gigs ihop, och liksom det är jättekul, och jag kände inte till dem så mycket egentligen innan, utan det är lite som att hela den här UK-scenen öppnas upp lite för mig. Jag har liksom visste ju väl lite liksom vad som pågår innan, men inte alls sådär. Så, att, så att det, nej, men det känns väldigt kul samarbete, och det har varit bra, och vi har sett så. De verkar liksom schyssta människor och allting.
Ja, grymt. Nej, men bra och roliga låtar, får man säga så.
Ja.
Det är något positivt, tänker jag.
Ja, roligt ska det vara.
Exakt. Du, ja. Össe gick liksom, det var versaler på dig typ när du skulle skriva vad du tyckte. Och det var ju positivt bemärkelse.
Jag skrev ju till dig. Det var något när jag visste, det var på gång att du skulle komma hit. Och det var precis när du hade släppt den första. Mm. Så skrev jag till dig. Jag bara, så var det något klipp när du spelade på någon festival i Berlin.
Typ. Ja, just det.
Och så skrev jag till dig. Jag bara, vad fan är det här för låt?
Ja.
Du bara, men vad kul. Ja, men det är min som jag precis har släppt.
Ja, just det. Ja, precis.
Och det var ju då Rosa Rogusa.
Mm.
Jävligt fet. Och nu har jag lyssnat in mig på de andra två låtarna som du precis har släppt också. De här hänger ju lite ihop, känns som.
Ja, men precis.
Men det är svårt att så här pinpointa vad det är för typ av sound.
Ja.
Och det går jag igång på. När det är så, det här är en mishmash av... För man har ju lite så här afro-influencer. Mm. Fast det är ändå... Jag skulle ju inte säga att det är... Afro House, för det är det absolut inte.
Mm.
Men man har ju tydliga influenser.
Ja, visst.
Och det är ju jätteroligt.
Ja.
Fast man hör ju att det är du.
Ja, men det är ju toppen. Ja.
En egen genre.
Eller var jag helt ute och cyklade här nu?
Nej, men det är ju jag tycker det är en kul liksom, att försöka göra någonting som i alla fall inte jag har hört jättemycket. Liksom, men, och det är väl också typ de grejerna jag gillar att spela själv liksom, alltså saker som inte är liksom 100% i sin genre, utan som är lite så här mitt emellan.
Mm. Men vem du kanske inte alls tänker så. Vilken är målgruppen, eller vem, okej, så här alltså, bland DJs tänker du så att det här ska den här personen kunna spela, eller liksom?
Nej, så brukar jag inte tänka. Däremot tänker jag mig liksom inte så tydligt, men jag tänker mig väl ändå att jag vill göra musik som inte är allt för svår. Liksom musik som ändå folk som inte kan så mycket om musik liksom ska kunna digga lite liksom sådär. Att det behöver inte, jag har nog en liten ambition om att liksom att det inte ska vara för liksom nischat eller att det ska vara, ja, om du fattar liksom, att, alltså, så att det är väl en ambition på något sätt, men det är inte, ja.
Jag tog ett citat, det känns som det är på det spåret, från The Guardian.
Mm.
Och då får du se om det är korrekt, för det låter som det passar in på det du berättar nu. Citat då, nu är jag intresserad av att göra låtar som gör att man orkar med tillvaron och ger energi. Jag är inte alls intresserad av experimentell musik längre.
Mm, just det sa jag någon gång.
Ja, enligt den här källan i alla fall.
Ja, nej, men det stämmer. Sen kanske det jag gör, kanske många ändå tycker det är väldigt experimentellt, även om jag kanske inte tycker det. Typ. Men,
ja, det är, men subjektivt. Ja, men,
så det är liksom point of reference på något sätt. Men ja. Mm. Nej, men det är väl att jag är inte så intresserad av obehag eller att skapa obehag hos folk, utan jag är väl mer intresserad av att säga någonting i den stilen som jag hade sagt där, att bara ge lite positiv energi, vilket vi behöver i dessa tider liksom.
Men det där är intressant, för det där har jag också funderat på ganska många gånger. Det beror ju på i vilket sammanhang som, och vad man klassar som experimentellt.
Ja.
Alltså jag vet ju jag vet inte hur många gånger för, alltså jag har spelat upp grejer för typ kompisar eller så här, fan, det här är för flummigt.
Mm.
Bara, men nej, det är inte alls flummigt. Ja. Det är så här, för vem är det för out there, så att säga.
Ja. Mm. Ja, ingen av er har ju rätt då. Alltså,
nej, det är ju,
eller båda kanske.
Ja, exakt. Ja.
Nej, jag vet inte var man drar gränsen, den gränsen.
Nej. Det får vara som det är. Bara.
Men jag tycker ändå att man kan säga att gränsen har flyttats åt ett bättre håll generellt, liksom, att det som ansågs vara flummigt för ett tag sedan behöver inte vara så flummigt idag liksom. Ja, tänker jag.
Håller med, och liksom, ja, men som du också gör, att det blandas i ett DJ-sätt.
Mm.
Jag tycker det känns mer öppet än någonsin.
Jo, men det gör det. Jo, det gör det.
Mm.
Faktiskt. Det är ju kul.
Ja, alltså man kommer ju undan med mer och mer.
Mm.
Eller liksom,
ja, men jag tror det.
Det känns som att, ja, jo, men så är det.
Mm.
Det kan vi konstatera.
Ja, det säger vi. Ja.
Men tänker du att du var mer experimentell eller flummig förut än nu?
Nej, men jag har ju haft olika perioder då jag har varit intresserad av olika saker. Jag har ju liksom haft perioder då jag har gjort liksom noise-musik och mer liksom abstrakta grejer. Så att jag hade så. Och det är ju, jag är tacksam över att ha kunnat haft det utrymmet och liksom hålla på med det. Det har jag med mig jättemycket liksom, och så och så, men ja. Mm. Nej, men och jag uppskattar ju det fortfarande jättemycket, men ja.
Ja, nej, man kan ju ha det i sig samtidigt,
ja,
också.
Ja. Ja, typ, visst,
såklart. Men det är ändå givet det liksom temat, håller på liksom, ska det växa ihop till ett album eller så?
Ja, men jag kommer släppa med lite olika lablar under det kommande året. Och sen om det känns rätt så tänker jag att det skulle kunna bli ett album, men inte tidigare än om ett år eller så. Men och samla ihop allt. Det som kommer nu är liksom tre danslåtar, men jag har gjort lika mycket lugn musik som inte är liksom dansgrejer, och allt det här kommer släppas ihop liksom, så att det blir nog bra att få ihop allt på ett album liksom.
Mm. Men du sa att du skulle släppa på olika labels.
Mm.
Hur blir det mer komplext då om man ska samla det i ett album? Om
nej, men vi har liksom gjort det i ordning så att det ska gå bra.
Right. Ja. Ja, skriva papper om allt.
Ja.
Okej, men så här då. Lite så här. Det känns som det var länge sedan, så vi ändå var lite nördiga.
Ja, jag tycker vi är nördiga hela tiden.
Okej, men så här studionördiga typ.
Mm.
Men bara kanske för att leda oss dit. Så här, hur ser det liksom Eller om vi ska dit, vi får se.
Ja. Öppna den dörren.
Ja, mm. Exakt. Men processen när du ska liksom börja göra en låt, hur, hur ser tillkomsten ut, om den skorrar liksom, säga ett sätt?
Mm. De här senaste låtarna som kommer nu, där har jag nästan på alla börjat med melodin. Liksom, och sen har beatet kommit till efter. Så de har alla varit liksom väldigt så här centrerade kring melodin. Också för att jag ville liksom göra melodisk dansmusik. Liksom, så att, ja. Så att melodi och sen beat, och så testar jag massa olika beats liksom, eller typ olika grooves liksom. Men så, och sen har det väl, det som jag har jobbat mycket med är väl att ha mycket groove i melodin liksom. Att jobba med det liksom, och ha, att liksom groovet sitter lika mycket i melodin som i beatet liksom.
Mm. Är det svårt? Jag har ingen studiovana alls, eller jag vet inte, inte mitt gebit.
Nej, men det är väl mer kanske att jag inte har gjort det lika mycket innan på något sätt, att melodin kanske är enkel och kanske är rätt kvantiserad, det vill säga liksom på bitet om man säger så, inte så mycket före eller efter. Och så att man kanske har lite groove i bitet då. Och när man jobbar med elektronisk musik så är det vanliga väl att liksom allt är kvantiserat eller liksom helt tight, men jag spelar allt liksom för hand, och då är det rätt kul liksom att ha ett beat som har så mycket plats att man kan ha mycket groove i melodin liksom, ja, på något sätt.
Jag fattar.
Ja, på något sätt, om det makes sense.
Ja, ja, men jag gör det. Ja, precis. Ja, men jag hänger med ganska bra. Försöker bara ta det for dummies-vinkeln här liksom.
Ja, jag försöker tänka på...
Dummies är också väldigt dumt att kalla. Men, ja, låg tröskel. Ja, exakt. Men är det liksom mjuk eller hårdvara eller en blandning som gäller för dig?
Syntarna är hårdvara, och sen är trummorna trummaskiner ihop med mycket liksom percussion som jag spelar. Jag brukar alltid använda typ olika shakers som jag spelar, och sen flyttar de lite i datorn och grejer så.
All right. Spännande. Och du sa någonstans också att, ja, men att du försöker, du får rätta mig om jag fel här också, men jag, någonting som att du försöker skapa ljud som är en blandning av elektroniskt och akustiskt, eller härma ett akustiskt ljud.
Ja, men precis, att om jag har ett akustiskt ljud så kanske jag gör någonting för att inte låta det, eller inte, så att det inte låter så akustiskt eller organiskt. Och om jag har ett elektroniskt ljud så försöker jag väl liksom dra det mot något slags organiskt håll typ. Mm. Så att det är lite liksom mitt emellan.
Just det. Och även något du har sagt är att dina låtar brukar byta kläder flera gånger under en process.
Typ. Ja, nej, men precis som jag sa, om jag har gjort en melodi så kanske jag testar massa liksom olika typer av beats liksom. Och det kan vara, ja, hur många versioner som helst, men, och så tar man väl den som man inte tröttnar på allt för snabbt.
Precis. Jag får med att säga också något om så här, att det kan vara en grej som folk kanske tröttnar på när de samarbetar med dig.
Ja. det händer alltid.
Ja. Samtidigt känns det ju ganska, alltså jag gissar att det är standard att man i alla fall provar så här olika, massor av olika instrument.
Jag tror att det är jättevanligt för de flesta producenter. Alltså, speciellt när man just jobbar med elektronisk musik. Man testar ju olika, även hur många versioner man har innan man känner sig så här, okej, nu har vi det liksom.
Mm.
Det är inte helt ovanligt. Jag tror att det är så för de flesta.
Mm. Mm.
Sen kan man ju nöta sig jävligt. Alltså sen, vissa går ju igenom liksom 50 olika versioner innan de är nöjda, och vissa nöjer sig. Ja,
men precis. Det beror väl på hur mycket tid man har. Alltså, om man jobbar väldigt snabbt så kanske man får nöja sig med det man är, där man är. Men jag har haft en gott om tid så att jag har kunnat göra det. Men,
Men är det så att om du vi säger att du gör färdigt en låt, eller att du är så här 90% klar.
Mm.
Eller du gör klart en låt, så bara, men nu är den färdig.
Mm.
Hur känns det att så här, går du tillbaka någonsin och ändrar? Nej, fan, jag borde gå och ändra det. Eller känner, när du är klar så är det så här, nej, jag är klar, nu vill jag inte gå och ändra någonting. Fattar du vad jag menar?
Ja, jo. Alltså, oftast är det så, när jag bestämmer mig för att den är klar, då mixar jag den med någon, eller någon kommer in och mixar lite. Och sen master, och då går det inte att liksom göra någonting. Men generellt ändrar jag väldigt länge liksom, och det tar lång tid innan jag är klar. Så att jag ändrar hur mycket som helst. Alltså. ja,
du då? Väldigt... Alltså?
Nej, jag är nog tvärtom där. Om jag är färdig med en låt, då är den färdig. Okay. Så om någon kommer sen och bara, nej, men du får... Det är som när du och jag med poddavsnitt. När jag liksom har savat färdigt den sista version och sen typ tryckt ut en bounce, då är det klart.
Och du blir väldigt sur när jag har någon men hur, åsikten.
Precis.
Det är väldigt svårt att veta om den känns klar när man bouncear där, så är det ju ofta som att ja, men okej, då blir det tydligt.
Ja, men då är jag klar, ja, då har jag gått vidare. Då har jag redan börjat på nästa grej. Och då, vill jag, så här, då är det jobbigt att så här, öppna upp den igen. Gå in ofta i huvudvärk, gå in och ändra och hålla på och fixa.
Men finns det ändå, det finns väl någonting i det där att saker heter så här final.
Absolut.
Final 1, final 2,
Så är det. Men jag tänker bara, det är ju så oftast om man... Alltså man skickar en låt till ett skivbolag eller typ så här, det här är skitfett, men kan du ändra det där? Och bara så, det är klart att man gör det, men det blir ändå så här,
den
är klar nu. Så här är den.
Ja.
Men nej, ni vill ändra om lite i. Ja. Det kan vara vad fan som helst. Då är det bara så här, fan.
Ja, nej, det är inte kul.
Nej, det är inte kul.
Nej.
Är det, ja, exakt. Men det är ju, ja, precis. Det måste vara en balansgång.
Absolut.
Ju, så, också mot sig själv.
Mm.
Och hur mycket man vill släppa på den labeln då, antar jag.
Ja.
Och sånt.
Ja. Nej, men ibland kan det vara bra också att någon utifrån faktiskt säger något, så kanske man inte gör exakt det, men man kommer på något annat som faktiskt behövdes och så.
Ja, så är det ju.
Ja, så att...
Ja, jo, men det beror väl på... Nej, jag vet inte. Men hur mycket man ser sin låt som ett konstverk...
Mm.
Liksom öppet för modifikation eller inte liksom.
Ja.
Men jag fattar grejen.
Mm.
Och det har väl ofta ett syfte för dem i alla fall, om det nu är dansgolvs anpassning eller vad det kan vara för något liksom.
Mm.
Har du några favosyntar?
Alla låtar som jag gör nu bygger mest på alltså använder jag Oberheim Expander. Och de är väldigt mycket Oberheim Expander. För de som inte känner till så är det en tidig 80-tals synt och fortfarande idag skulle jag säga att men framförallt på 80-talet så var det väl den som man kunde ändra på ljudet mest, för att göra det väldigt enkelt, där man kan gå in och liksom ändra på verkligen allt. Framförallt så kan man...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Göra så att ljudet förändras väldigt mycket över tid. På syntspråk heter det ju modulation. Så man kan liksom Och det gör att ljudet liksom, alltså det blir väldigt organiskt, på tal om det vi pratade om innan, liksom, att det är nog därför jag gillar det också, för att man kan man kan ha för lite fackspråk, man kan ha liksom hur många LFO man vill nästan, alltså vilket är väldigt speciellt för den tiden, och jättemånga envelopes, och man har hur mycket grejer som helst, så, som ibland, alltså som idag finns på mjukvarusyntar, men som är lite ovanligt i analog världen. Och det är väl det närmast man kan komma en Eurorack, liksom modulär synt då, alltså där man kan verkligen göra allt. Så att jag använder den och på allting, och sen har jag också lite Chroma Polaris. Chroma Polaris är en ganska, det är en synt som inte så många känner till, men den har ett väldigt så här, eller när man gör melodier på den så skär det direkt i magen. Den är väldigt så här emotionell och inte alls fet, utan den är väldigt så här smal, eller vad man ska kan säga, och de ihop funkar väldigt bra.
Spännande. Nej, men jag och säkert många där ute kommer säkert googla och kolla vad det rör sig om.
Definitivt.
Det är spännande. Jag såg att du nämnde också i någon intervju Roland SH101. Det vet jag ingenting om förutom att du nämnde den. Kanske inte som en favorit, jag kommer inte ihåg.
Det är ju en klassisk teknosynt liksom, som har använts av dem i många stora teknolåtar. Men den har jag inte använt på länge, förutom i Fever-Ray-grejerna. För med The Knife har vi nästan haft den på det mesta.
Just det kanske var i Fever Ray-sammanhang.
Ja, men nu har jag egentligen mest använt då polysyntar, det vill säga polyfoniska syntar där man kan spela flera toner samtidigt. Och för att kunna göra liksom mer ackord och liksom sådär. Ja.
Just det.
Och medan SO101, det är bara en not i taget.
All right. Ja, spännande.
Mm.
Apropå Fever Ray och Karin, har ni en gemensam studio? Ni har haft det, ni har det, ja.
Precis.
Så hur är det, är liksom kontorstider där, eller hur lägger du upp?
Ja, precis. Vi är där på kontorstid, ja, exakt.
All right.
Ja.
Mm. Nej, det är alltid spännande. Och så här, okej, okay, för jag hade en fråga som var så här, en vanlig dag i ditt liv, typ.
Mm.
Det är det, eller?
Ja,
precis. Vakna, käka frukost, gå till studion.
Ja,
exakt. För visst har du jobbat med ungdomar eller någonting tidigare? Mm.
Precis, alltså nu är det bara studio och åka runt och DJ och sådär. Men tidigare, och egentligen typ, ja, more or less, I don't know, 10 år fram tills för några år sedan, så jobbade jag liksom nästan lika mycket med, eller ja, 50-50 typ, eller det såg alltid väldigt olika ut, men jag har hållit på med dels när jag bodde i Berlin så drev jag en musikskola för nyanlända i ett flyktingläger där i området där jag bodde, och så var det massa projekt och spelningar och grejer kring det, och när jag flyttade till Sverige sen för några år sedan så tänkte jag köra vidare på det och bli fritidsledare på heltid egentligen och lämna musiken som jobb liksom, men ha det som hobby. Så att jag typ tog en fritidsledarutbildning och började jobba mer med det, och så började jag undervisa på en musikskola för nyanlända här i Stockholm. Och höll på med det ett tag, och sen så slutade jag med det för att corona kom, och så fick jag diskbrock.
Okay.
Och så var jag lite så här sjukskriven typ 2 år, och sen började sakna musiken så mycket, och så nu fokuserar jag lite på musiken, men jag tänker att jag kommer väl antagligen gå tillbaka till det. Allt går ju i vågor liksom.
Alltså det går ju, det är inte många jag har stött på i den här liksom
dansmusik i det här dansmusikuniversumet.
Nej.
Som inte, även om de slutar, så är det så att det är svårt att släppa det.
Ja.
Folk kommer alltid tillbaka i någon form eller annan.
Ja.
Jo. Det bara är så. Visst, det finns ju några som har släppt det och gör helt annat.
Ja,
men det är så här, det är så många gånger där folk är så här, men jag pallar inte med, jag gör något annat. Och så skaffar de ett jobb eller utbildar sig eller gör något annat. Och sen så går det några år, man skaffar familj eller man gör något helt annat. Och sen bara, nej men fan, jag kan inte hålla mig borta. Jag är så jävla sugen, jag börjar släppa lite låtar igen. Nu har jag börjat DJa lite igen.
Och så.
Ja. Men det är också, det känns också som en liksom, att man försöker hitta den rätta balansen. Mm. Som ju inte behöver vara ändra eller. Utan det kan ju också vara som du, alltså en blandning.
Ja. Ja, jag trivdes egentligen väldigt bra med det. Alltså att ha lite av både och. Liksom, det var jag väldigt tacksam för. Alltså typ, bara typ den grejen med att vara i kring ungdomar som lär sig eller börjar med musik. Och kanske, för jag undervisar då i musikproduktion. Och att bara så här, var i kring den ganska respektlösa relationen till ljud och produktion. Det var väldigt kul liksom, att man blir påmind om att man kan vara punkig liksom, och bara så här köra. Och, så det är jag väldigt tacksam för. Och sen, ja, men så att, men nu känns det bra. Alltså nu, det bara handlar om tid, liksom, vad man hinner med. Men ja, så att vi får se.
Mm. Och det handlar väl om vad ambitionen är då med skivspelandet och musiksläppandet och så.
Mm.
Men du kanske inte har landat i någon solklar ambition eller ett mål.
Men nu är det väldigt tydligt liksom att köra på med det här, för jag tycker det är kul och jag tycker det är väldigt, det har blivit roligare och roligare att DJa liksom jag brukar köra med 4 skivspelare och de här nya CDJ 3000, man kan liksom vara väldigt kreativ och ha element från massa låtar samtidigt och det känns väldigt, ja, det man kan vara väldigt kreativ och göra liksom mashups och remixer i stunden och allting. Det känns väldigt kul och sen har det liksom, ja, men rullat igång väldigt bra än så länge. Så att jag kör på med det. Och jag menar, men jag brukar tröttna på olika saker. Så att jag kommer väl tröttna på det efter ett tag. Eller så kommer jag bli för gammal. Eller kanske inte. Vi får se.
Men jag antar att man tröttnar mindre om man ändå, som du gör, som DJ spelar en väldig blandning av liksom stilar och typer av musik. Kanske.
Ja, jo, det kan hända. Jo, det tror jag. Eller ja, jag vet inte.
Exakt.
Men jag är väldigt glad att det går. Liksom. Jag har varit osäker ibland om det går att blanda så mycket. Liksom. Men
det går.
Det går och det, jag märker att det, eller ibland går det inte. Ibland märker jag att liksom det inte landar inte så bra. Men det är ändå, ibland, oftast ändå förvånas över att det funkar.
Men är det liksom, ja exakt, det måste ju vara rätt sammanhang.
Mm.
Och det kanske är klurigare för en promoter att veta exakt vad de får.
Ja, men till exempel jag spelade på Berghain eller Panorama för någon månad sedan. Och då var jag väldigt nervös. Liksom, kommer det här funka? Eller vill de ha liksom regelrätt house liksom, som ändå folk vill, som jag tänker mig att folk vill ha där. Och då funkade det skitbra, tror jag. Eller vad jag kunde se i alla fall. Men det är nog att de också har lite mer liksom öppnare vibe på fredagar än på lördagar. Men då jag spelade. Men jag tror också att folk säger att det har förändrats, som vi pratade om tidigare.
Jag tänker liksom, just där också är ju, alltså folk, det är väl en väldigt musikmedveten publik som befinner sig där.
Ja, men det kändes nog så i alla fall den kvällen. Ja, jag tror, jo, men generellt i Berlin, ja, precis. Men
det, ja, speciellt på sådana stora klubbar där liksom folk, det är ju inte, det är inte som att stå på en nattklubb, någon random nattklubb.
Nej.
Utan det är ju
mer, folk är ju,
alltså folk har generellt ganska högt musikintresse eller koll liksom, hänger på Panoramabar, tänker jag.
Ja.
Inte alla, men de flesta.
Det var länge sedan jag var där. Det är ju fortfarande ett poppis ställe för folk som inte tillhör inom situationstecken scenen att försöka komma in, men de kanske har en bra.
Ja, men då handlar det om lördag, söndag där, men fredagen är lite mer.
Då är det bara panorama.
Ja, precis, ja, och då är det lite tydligen, det visste inte jag, men då har det tydligen börjat bli mer liksom blandade bokningar på sistone. Ja. Så att, men det är kul.
Ja, kul. När man läser så här, dina DJ-biografier typ, så verkar ändå, om det var, rätt om jag har fel, det kanske alltid har varit blandat, men det har också varit en massa olika. Jag läste så här hiphop, R&B, och sen kom det en period med hard techno, acid house, EBM, trance. Läser jag innantill. Så någon har skrivit om det i alla fall här.
Mm.
Men sen, ja precis, det här, nu ska vi se. Jag ser mig lite som transmusikens försvarare.
Ja.
För det står, and even trance. Tycker det är taskigt mot, jag förstår helt.
Låt oss förstå det som jämn i trans, inte till och med.
Just det. Trans, det har varit så länge ju att trans är even trans.
Ja.
Det är inte så idag.
Nej, det, men, alltså, trans har ju varit, vi pratar mycket om trans i den här, i den här podden. För både jag och Mats har ju liksom, kommer ju därifrån.
Mm.
Men nu är ju det superpoppis. Eller det har ju blivit liksom, alla spelar ju trans nu.
Mm.
Exakt.
Ja, eller, det hade jag inte fattat. Ja, men
på något, ja.
Jo, alltså, men det, på så som saker låter, ja. Jo, ja, exakt.
Det är ju det.
Jo.
Och sen så är det liksom inte, det har ju varit lite, trans har ju varit så här, ganska smutsigt i många år. Alltså, man har liksom,
even trans.
Man, ja, precis. Nej, men man har garvat.
Menar du då i?
Det har varit liksom en sån här genre som man bara men nu har det ju blivit så att den har ju liksom sipprat in i teknon och du vet så här, det,
ja.
nu är
det. Nej, men jag skriver ju det för jag, alltså, och ger den credit, för jag har det i mig och jag har växt upp med det och som, ja.
Nej, det var absolut. Inget ont nej, men det var
ja.
Det är poppis med trans, kul.
Nej, exakt. Ska du inte börja heta DJ Koloff igen, för det har du väl ändå gjort?
Jo, men alltså, det har jag tänkt på mycket. det kanske kommer, men jag har inget bra svar. Det är ett väldigt bra namn.
Jag bara minns det från något gammalt mixtape typ, ja. Eller någon.
Jo, nej, men det var det jag kallade mig för.
Ja, det var så, ja. Okej. Koloff.
Det minns jag.
Coolt. Men okej, någonting helt annat. Jag hade skrivit upp albumet Souvenir.
Mm.
Släpptes också här i år. Var det i somras?
Mm.
Mm. Det är ju intressant. Oljefat i fokus.
Mm.
Du gjorde det tillsammans med Mount Sims.
Mm.
Albumet. Jag fattar det som att det liksom, det skickades ut något oljefat från Trinidad till dig.
Yes.
Ja. Ja, berätta hur det liksom, vad hände? Hur kommer det sig?
Nej, men det var en organisation som jobbar med liksom kulturprojekt som är från Trinidad och New York. Eller de är från Trinidad, men de är New York-baserade. Och de skickade ut oljefat som var gjorda av Elliot Manette som jag förstår, eller som man menar liksom har på något sätt format oljefatet så som vi känner till det idag. Till olika musiker runt om i världen. Och så skulle vi göra musik ja, precis. Och så skulle egentligen från början det auktioneras ut på en konstmarknad i New York liksom. Men det blev aldrig av. Men det var det som var på något sätt att pengarna skulle gå till ett skolbussprojekt som de skulle initiera. Men det blev aldrig av. Men det ledde till en massa andra bra saker. Det oljefatet fick vi redan typ 2008-10 någonting sådär. Och ja, precis.
Sen har det tagit 13-14 år då?
Ja, det mesta gjorde vi ju då liksom, men sen har vi liksom, för att det här skolbussprojektet aldrig blev av, så var det svårt att hitta ett sätt att bara släppa det som en vanlig skiva liksom, för att tanken var att det skulle generera pengar. Men Men sen har vi ändå valt att släppa det nu för att vi kunde fräscha upp materialet lite och att det fortfarande jag tyckte att det kändes som att det stod sig bra och att det känns fortfarande relevant och temat blir ju bara mer och mer relevant. Temat är ju liksom eller när vi fick det här oljefatet så kände vi liksom att det kan inte det var så symboliskt liksom att det är sånt otroligt liksom postkolonialt läge och situation att liksom vi i väst som inte ens kan spela oljefat ska göra någonting med det som i sin tur då ska generera charity liksom i New York och så ska det och så på det så har ju Sverige och de nordiska länderna ett kolonialt förflutet och även på något sätt present i och med att det finns massa danska och nordiska namn på öar och allt och i Trinidad och de länderna eller de öarna runt om. Så att då drev vi in det liksom på olika teman som hade mycket med att så här, liksom leka med så här, pure Nordic identity på något sätt alltså att, eller liksom att som då SD höll på med mycket och försöka göra någonting med det. Och det var därför Matt då som är från USA sjunger på svenska. Han kan ju inte svenska liksom. Så att jag typ shapade ju varje ord och stavelse liksom. Men poängen var ju också att det skulle vara tydligt med hans brytning liksom.
Just det. Men det var och, en gammal folkmusik.
Ja, precis. Och då gick vi igenom massa gamla folkmusikarkiv då liksom. Och det var ju också, SD ville ju på något sätt äga svensk medeltidskultur. Och det var ju då också en rörelse från folkmusikmusiker då. Att liksom, låt inte SD äga vår kultur och vårt kulturarv liksom. Så vi ville väl göra något med det liksom. Och då hittade vi den här gamla låten och texten Liten Karin som då är från 1300-talet och så gjorde vi en ny musik och melodi och använde den texten då.
Just det. Kom också tänka på att vi pratade med Marcus Price nyligen som vi har släppt Beats på svenska.
Precis. Heter det,
som är tolkningar av folkmusik också.
Just det.
Jävligt fet platta.
Lyssna på det avsnittet också. Men visst var det så att ni hittade liksom alternativa former att spela på oljefat? Som
ja, men exakt. Alltså, i och med att vi inte kan spela eller kunde spela så försökte vi hitta vårt sätt så att vi spelade med massa olika trumpinnar liksom, och studsbollar och la vatten i så att man pitchar i stunden och lägger skruvar i så att det liksom inte låter för vackert så att det liksom skorrar lite och
det låter jävligt kul.
Ja men verkligen vi var väl också en väldigt så här liksom eller väldigt seriös. Ja men det har man ju också på temat men liksom att vi var väldigt inne på att så här John Cage prepared piano liksom att prepare alltså att det vill säga liksom att göra om ljudet på något annat sätt liksom hela den grejen.
Och var är det oljefatet idag?
Det står i studion faktiskt. Ja, det har hållit sig fint.
All right. Ja. Används det i andra
Ja, exakt. Sen har jag faktiskt använt det mycket i andra produktioner. Till exempel jag gjorde en remix för många år sedan till Emmanuel Jal. Quar heter den och där är liksom huvudtemat med den med det oljefatet så där. Den och det jag brukar göra är att spela mellan de utstansade tonerna också för då klingar liksom lite av alla toner, fast det är inte så tydligt vilken ton man tar. Ja, right. Så det brukar jag göra också. Mm.
Kan du även uppskatta en vanlig steel drum session?
Ja, visst, absolut.
Har du någon relation till steel drums?
Nej.
Finns ju någon sånt band här i stan, va? Stockholm Steel Drum eller någonting.
Mm.
Ja,
det brukar finnas ett gäng, eller i alla fall i Berlin minns jag, det fanns typ 4-5 stycken som spelade på gatorna och sådär. Ja.
Ja, men jag tror Thomas Gyllings dotter Erika spelar. Kan ofta ses på Moskitofesterna, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Oh, det är coolt. Ja,
där ser man.
Där ser man. Precis, det albumet finns att lyssna på. Överallt, va? Och köpa på Bandcamp och så vidare. Jag tänkte, exakt, du var syrran i studio. Du var också med och proddade några låtar på Fever A-albumet som kom i våras. Och The Knife vet jag att du har beskrivit som typ vilande men inte avslutat. Är det där så landet ligger liksom?
Yes.
Cool. Jag tänkte, just det, du har också startat en klubb.
Just det.
Bamba?
Ja.
Tell us.
Det har varit väldigt bra. Det var George Camon som anordnade releasefesten till Fever Ray-albumet. Och då spelade jag och det gick så bra så han föreslog att vi skulle testa en klubb och så vi har kört tre gånger är det väl, ja, två gånger på Hus 7 och sen körde vi en vi dök upp med Bamba klubb på Cinema Queer och det känns ja men det känns som att det har varit väldigt så här varm, bra stämning och, eller det har också folk sagt så här, det har varit väldigt snäll stämning har vi fått höra. det har gått väldigt, det är liksom, jag gillar det stället, Hus 7, och i somras körde vi där ute mellan Hus 7 och kvarteret och det var jättebra. Så att, ja men det, vi ser om vi kör vidare nästa år.
Gör det, det har sin plats, tycker jag. Hoppas det stället får vara kvar också.
Varför skulle det inte få vara kvar?
Ja, för att de bygger bostäder runt omkring.
Ja, jag hoppas.
Ja, men är det inte sagt att allt ska få vara kvar där?
Men jag är ofta optimist.
Ja.
I de fallen inte. Okej, så här. Det brukar vara svävande att säga, men vi vill ha kultur bland bostäderna, bla bla bla.
Tills barnfamiljerna flyttar in och börjar gnälla.
Ja, exakt. Och det kan vara, för en annan kan ju kultur vara, okej, men vi har kanske en konsert en gång i veckan till 23. Men det räcker ju inte för klubblivet ofta, tänker jag. Men då kan man i alla fall komma undan och säga, okej, men vi har ändå kultur, kolla här. Men allt i klubbliv, alltså, som ändå är centralt för Slakthusområdet, tänker jag ändå är hotat liksom.
Ja, det är väl det är ju några klubbar där och det är på sommaren är det väl liksom inte varje dag kanske men nästan varje dag någonting som händer där.
Ja, exakt, och Slakthuset kommer nog försvinna. Det tror jag ändå är bekräftat liksom. Slaktkyrkan får väl säkert vara kvar. Ja, nej jag vet inte, vi får se.
Time will tell.
Men då hur mycket koll har du på klubblivet här i stan och i Sverige liksom? Är du up to date?
Nej, det tycker jag inte. Det tror jag inte riktigt. Eller liksom... eller vad tänkte du på?
Ja, vad tänkte jag på? Nej, men känner du dig som en del av liksom klubbmusik Stockholm?
Nej, inte riktigt. Alltså jag känner fortfarande att jag på något sätt växt upp i Berlin på något sätt. Jag har bott där så länge och så flyttade jag hem för några år sedan, men då kom ju corona liksom och jag vet inte det riktigt.
Eller så här, går du ut mycket själv på klubbar? Går du ut och dansar? Alltså, är du en gammal klubber liksom?
Absolut. Alltså så fort det händer någonting så är jag där liksom. Men som jag gillar.
Men vad får du ut dig då? Vad var det senaste du var på? Vilken DJ eller band? Eller vad får du ut dig?
Alltså i Stockholm.
I Stockholm.
Så var det ju ett tag. Men jag åker runt och DJar och då kanske jag stannar på någon festival eller så här går ut så. Men så att, det är inte så ofta det händer saker i Stockholm liksom, kanske med den musiken jag gillar typ, men
det är det jag försöker få fram ur men, det. Vad får det att gå ut?
Till exempel när Hanny Dijon var här.
Ja.
Då var jag ju där såklart. Det var ju ett tag sedan.
Det är en av mina favorit DJs också. Ja, jag var inte här då så jag missade det.
Det var ju sjukt bra liksom. Ja, hon är superbra. Och vad var det mer? Jag har lite dåligt minne, men jag, alltså Jeff Mills var här, då var jag där såklart. Det är ju oftast de här större namnen liksom som kommer hit liksom och så att, men de här lite mer smalare kanske som jag kanske gillar, de brukar inte komma till Stockholm liksom. Det händer men inte så ofta, men
den sfären sträcker sig från, alltså från klubb och dans liksom mot vanliga live musikupplevelser eller?
Alltså det du... om jag går på jag går mycket på alltså konserter och alltså typ om vi pratar om konserter också då ja men absolut det gör jag mycket. Jag kollar typ Facebook hela tiden febrilt liksom, kan alltså vad som händer, för jag vill att det ska hända grejer. Ja, det var ju därför också vi startade klubben liksom, alltså för att vi behövde också någonstans. Och jag gillar att dansa mycket när George spelar, han som jag har klubben med då.
DJ Russell.
Ja, exakt. Så att om han spelar någonstans, då är jag där också och dansar. Men så. Men ja.
Mm. Det är skönt att höra. Jag tror folk behöver också höra att så här, alla DJs också vill gå ut och dansa ibland. Att man bara så här, går ut och dansar. För de flesta av oss är ju också gamla clubbers. Och det där försvinner ju aldrig. Man vill ju alltid gå ut och dansa. Eller alltid, men ibland vill man bara, jag vill bara gå ut och dansa.
Absolut.
Men jag tror också vi har pratat med folk som kanske inte går ut så mycket mer än det de, när de spelar liksom. Vi kan inte name names, men jag tror ändå det, de har funnits i vår...
Ja, men jag tror att det där går i frågor också. Jag tror att om man spelar mycket, alltså om man spelar typ nästan varje helg runt om, då kanske man inte vill.
Nej, men exakt.
Och det fattar man ju. Då är det verkligen ditt jobb. Då kanske man inte, om man har en ledig helg, då kanske inte väljer att befinna sig i en nattklubbsmiljö.
Ja.
Och det har jag full förståelse för.
Ja.
Då kanske man vill göra någonting annat. Bara ligga i soffan och titta på TV eller umgås med polare och fan vet jag, gå på bio eller vad fan som helst.
Ja.
Coolt. En grej som ditt alias Oni Ayhun som du sa. Det var turkiskt.
Ja, Ayhun är ett turkiskt namn.
All right. Är det samma status på det som The Knife typ? Eller är det liksom mer case closed?
Nej, det är case closed.
All right.
Varför? Det är asfeta låtar ju.
Jag spelar vissa av låtarna när jag DJ, liksom, så att på så sätt lever det ju. Men inte solo, alltså pseudonymen.
Nej, så kan det vara. Det är skönt att höra att det ändå är tydligt. Liksom.
Ja.
Och låtarna finns ju kvar.
Mm. Ja.
Men all right, alltså vi har varit inne på lite grann, men så om man blickar framåt, vad finns liksom på så här, DJ och musik horisonten för dig?
Jag ska börja DJ allt mer. Jag har precis börjat jobba med en ny DJ-agent för Europa och en för USA. Så att jag kommer bara köra igång som bara den.
All right, fan kul.
Det är min plan och göra mer musik och göra mer remixer och hålla på.
Fan, men du känns som att du ändå är glad av att det här, ny satsning, ny start.
Ja.
Eller hur?
Yes.
Det känns som jag får här i alla fall.
Ja.
Exakt, och man får lyssna på de tre låtarna som finns på Hessel, helt enkelt.
Snyggt.
Exakt, och följa dig vill ju folk göra. Var ska de be sig?
Det är på Instagram och det är nog bäst. Och jag har en hemsida också under mitt namn.
Bra hemsida, det är inte så ofta man får.
Nej, det fan inte
att säga.
Instagram är ju vanligast. TikTok kanske lite vanligare bland de som är kanske lite yngre. Men, Instagram...
men det kanske man borde ta sig in på mer.
TikTok, ja. Ja, alltså... ja.
Man får göra, alltså, exakt, alltså, risken är... om man inte, om man gör det liksom halvhjärtat, då blir det som vårt konto som i och för sig väl säkert har 50-60 följare nu. Men där jag slappt och stressat lägger upp en tråkig bild
bara för att det ska finnas.
Ja, för varje avsnitt liksom.
Ja, men jag tror det känns ändå
det finns så mycket att... potential som man går miste om.
Men det känns som att Instagram ändå så här någonstans förenar. Ja, det är liksom mellanläget mellan jag vet.
Jo, det är väl go to
det,
ja, väl.
Det känns som att den fortfarande är störst, men... sen vet man fan hur det ser ut om några år. Men
exakt.
Alla ja, men vi har ju ett Instagram-konto. Liksom.
Exakt. Vi länkar till det och lite Bandcamp och grejer. För det finns ju finns det låtar.
Ja.
Och följa och likea oss får man göra.
Och bli Patreon ska man verkligen bli.
Det ska man bli, så kan vi få överleva.
Precis.
Tänker jag. Fan vad schysst. Är det något mer du vill liksom, säga som vi inte varit inne på?
Nej, men det är... inte vad jag kommer på.
Vi har inte missat något viktigt.
Nej, men det... Vi får se.
Ja, exakt. Får återkomma i så fall.
Exakt. Men jättekul att du ville komma hit och snacka med oss.
Tack, tack.
Exakt. Ja. Tack Olof.
Kul att vara här.
Lyssna och dansa till Olof Dreyer.
Yes. Vi ses också nästa vecka.
Ciao, ciao.
Hej.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.